imorgon NHL och det är ju slutspelstider här hemma i Sverige, men det är ett par veckor bort borta i Nordamerika i världens bästa hockeyliga. Det handlar nu om att positionera sig, att ta en av de där platserna som renderar i en biljett till Stanley Cup-slutspelet. Varmt välkomna till en timme av hockeysnack där vi framförallt pratar NHL. Men det kan bli precis vad som helst. För Erik Granqvist med oss, då vet vi vad som kan ske. Men framförallt en tidigare kollega, Leif Leffe Strömberg. Väldigt kul att se dig, Leffe. Varmt välkommen.
Detsamma, tack så mycket.
Hur känns det här att vara tillbaka i Viaplay-huset?
Det blir varmt om hjärtat att träffa er och Niklas här och Holmgren nyss. Ja. Ja, det är ju många fina minnen.
Ja, jag kan tänka mig, för vi jobbar tillsammans i Hockeyallsvenskan och du har ju en diger meritlista som coach. Du har ju varit i Bofors, vi säger Bofors, eller hur? Och Södertälje, Malmö, Leksand och många ställen utomlands. Det kommer Niklas Holmgren, de sjunger bakom också.
Vad händer nu?
Ja, må de leva ut i hundrade år.
Vad
det är alltså det hundrade. God morgon NHL idag. Det är därför Leif Strömberg är här. Grattis Niklas Ide, Jonathan Lindqvist, Mattias Nordström, Erik Granqvist och alla fina gäster.
Underbart,
wow. Det här jag ville göra så här, men jag vet inte.
Jag har ju nya glasögon här, så det var bara att bli med.
Akta den där nu.
Så tack så jättemycket.
Ja, ni är jättefin.
Jag tror det var för att Leffe var tillbaka i Viaplayhuset.
Ja, kan vi visa upp den här fina tårtan på den?
Mm. Ja, vi kan göra det. Ta det nära där. Niklas Holmgren som precis har varit programledare för Tiki Taka. Det programmet det finns på Viaplay nu.
Bildproducent.
Vi byter kamera där.
God morgon NHL 100 program. Jag ställer den här borta.
Ja, gör det Niklas. Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Och du Erik, du får väl presentera Leffe lite mer noggrant här också.
Vilken överraskning.
Ja. Underbart, den står där borta tårta nu, ja, så den är redo.
Ja, precis. Ja, men Leffe, vi har ju sprungit på varann. Hockeyvärlden är ganska liten och jag tyckte du beskrev det fint. Krama om dig här när vi träffades och tackade för... Dels var det ju fina år när vi jobbade tillsammans här. Säsong 14-15 när jag kom in som ny. Då var ju du mitt ankare såklart. Men hur du behandlade mig och var stöttande och liksom... Ta reda på fakta, Erik, så du alltid kan basera grejer du säger på fakta. Sen kommer du ha din personlighet och vara lite överallt. Men ta reda på fakta. Och sen så möttes vi ju, när du var tränare i Bofors och även i Färjestad och så vidare, så har ju våra vägar mötts. Och jag älskar din hockeyhjärna. Ibland när jag känner mig lite deppad och så kan jag slå på någon intervju på YouTube. När du beskriver att vi rastade av dem, vi stretchade ut. Vi
spelade, och åker runt och fyller år.
Åker runt och fyller år.
På tal om 100 program.
Ditt hockeyvokabulär är ju helt underbart.
Men du Leffe, just det hockeymässiga. Just nu har du ju ingen klubb som du tränar. Är karriären över när det handlar om att vara tränare? Eller hur går planerna?
Det vet inte jag faktiskt. Men jag var ju sist här nere i Polen och i Toron. En fantastisk stad och jag var väldigt överraskad när jag kom dit hur hög standard laget hade och jag älskade att vara där, jag älskade att vara på isen med laget och så vidare. Det var andra saker som gjorde att jag valde att packa ihop och åka hem. Sen har det skett förändringar i klubben där nere och så vidare, men jag älskade varje sekund på isen där. Och jag känner också, det där är ju liksom en sak som man säkrar upp med sig själv, att passionen finns där, engagemang och kunskapen. Och det viktigaste, det är nyfikenheten. Mm. Mm. Och jag brukar säga så här, det vet inte jag. Utan kommer det någonting som är intressant, för att jag har mycket kapacitet kvar. Men jag brukar säga Lula Morello vart årets manager of the year för, vad är det, 3-4 år sedan. Ja. Han är född 1943.
Ja. Du är ung.
Så att det får vi se. Ja. Jag är i varje fall älskar ishockey, det är det viktigt.
Nu är du tillbaka på Södermalm där allt börjar.
Ja, precis. Maria
Skolgatan. Underbart. Vi ska prata mer om den här karriären, för den är verkligen intressant till FS tränarkarriär här under timmen i Godmorgon NHL, som alltså firar 100 program. Det hade jag ingen koll på, men kul att få en tårta så här på måndagsmorgonen också. Och givetvis ska vi ge er det som har varit gottigast från helgen också. Och då handlar det om Simon Edvinsson och det där spökmålet han gjorde för Detroit. För titta på det här, Erik Granqvist, och försök analysera vad det är som sker med pucken i mötet för Detroit mot Dallas. Dallas vann den här matchen, men alla pratar om det här målet efter.
Mm, det är Jake Oettinger, målvakten, som det blir lite spin på pucken och han ska lägga den, men han knackar den liksom på skölden. Det är en ganska hård yta. på skölden på plocken, så han missar den helt enkelt där och trycker och spinner in den mellan egna benskydd, och det är väldigt sällan man ser det. Ibland kan man se det på yngre målvakter innan man liksom har lärt sig. Vi målvaktstränare brukar påminna målvakterna att ibland liksom knacka pucken mot sina benskydd och lägga locket på, ja, så man träffar rätt. Men han träffar helt fel, så pucken studsar alltså.
Ja, det blir en väldigt, väldigt fart. Det var som det var backspin på pucken.
Ja, precis. Men det är att den står på högkant och sen träffar den och så spinner den bak. Och du bad mig ju ta fram en puck här, men jag blev så förvånad av tårtan och allting, så jag glömde.
Ja, du förklarar bra ändå. Men Leffe, du kan väl landa lite på Edvinsson. Nu blir det ju förlust här för Detroit i den matchen mot Dallas. Men ändå, vad säger du om en back som Simon Edvinsson?
Jag gillar han. Han har ju storlek för det första. Han är tuff, han backar inte. Men jag gillar, han kan flytta fötterna också på ett väldigt fint sätt. Så att det är en spännande back som ofta eller hänger på sig där upp i backdoor-lägen. Och ja. Det vart ju som en bandyknack det där.
Ja, eller hur?
Isbandy, precis som du säger, det vart en backspin där. Är det en spännande spelare?
Verkligen, och Erik, du sprang och hämtade den där pucken också nu då, så du får väl visa vad som skedde då.
Ja, men det som händer är att pucken står på högkant på det sättet, och sen när han slår ner blocken så är det liksom på den här hårda plattan här, så det är inte ute i fången. Och när han träffar den då blir det spin på pucken och så glider den in mellan benskydden.
Ja. Ja, för det var många där borta i Nordamerika som trodde att det var... Nu har de monterat in något chip i den här pucken så att det blev... Att den styrdes in. Detroit ska bara till slutspel, att de skulle ha hjälp. Men det kanske de inte behöver ändå. De absolut vill just nu. Vi ska prata mer om en liten stund. Edvinsson är en av de där yngre spelarna. En annan som gör mer frekvent poäng är ju Leo Karlsson. Och han var tillbaka i poängprotokollet nu. Efter 4 matcher i följd utan poäng så blev det islossning. Gjorde 2 mål. Även assist för Leo Karlsson när Anaheim besegrade Montreal. Leo is back.
Ja, det är så viktigt. Vi saknar honom i Tre Kronor, tyvärr då skadad under OS. Han hade behövts där. Men just det här målet, det är John Karlsson, nyförvärvet från Washington som kommer, som ska stärka upp tillbaka regionerna. Passar upp till Terry, över till Kreider och sen till Leo som också gör ett mål till i den här matchen. Och just att John Karlsson har kommit in med sina första passningar, hur han kan styra ett powerplay, det kommer ju lyfta ankarna ännu mer. Som är på väg mot slutspel efter 7 missade år i rad. Så det är ju jättekul för Leo och för Anaheim.
Leffe, du har följt Leo väldigt noggrant, vet jag. Vad är din bild av utvecklingen du ser nu? 55 matcher, 55 poäng den här säsongen.
Nej, men han är otäckt bra. Alltså han gör ju saker. Du ser bara det här målet han gör. När han kommer så tight i ingången på sin puckförande spelare.
Ja.
Det är inte bara middle drive, utan han städar också plats för passen som han sen får knacka in i tomt bur. Så att han gör så mycket små saker som man blir rörd.
Men för dig, du som är mästare på ingångar, alltså du är nästan geni på olika former av ingångar. Det måste ju vara njutning för dig att se Kucherov och Leo Karlsson, hur de löser det här.
Ja, men jag tycker det. Om man tittar idag, det duger inte att komma med någon gammal middle drive mot lågt försvar eller backande försvar.
Det blir för enkelt att ta bort.
Ja, det är för enkelt. Man måste helst komma i 3 korridorer med 4 man och tight som Leo gör här. Mm. Han städar ju plats nummer 1 för passen och sen faller han in. Och viktigt, som du vet, Erik, och end up.
Och det betyder?
På målet. Stanna på målet.
Bortre, presentera blad i bortre returytan.
Nej, men så att han gör ju fantastiska grejer. Det här är ju någon grej som jag tycker man måste jobba väldigt hårt med. Jag tycker, ta ett exempel som Färjestad nu då, och blanda ihop äpplen och päron. Det här är ju en detalj som Färjestad gör bättre och bättre. Tycker jag, att man kommer hårdare, närmare varann. Och då synar man de här destruktiv backande försvaren. Man lockar ut centralen och så vidare.
Skapa 2 mot 1 där ute på kanten. Så. Här är det hockeynörden.
Ja, men du hörde ju, han är igång och ordlistan finns kvar där. Det älskar vi. Vi tar en annan ingång då och går vidare. Men stannar lite mot bakre position. Målvakt och Linus Ullmark med sitt 8. Var 2 matcher i följd, Erik. Lite ovanligt ändå. Men Ullmark, han var med på detta och han vann båda. Nollade just Anaheim i lördags och sen seger även natten till idag mot San Jose. Då släppte han 4 puckar, men de vann.
23 räddningar i lördags mot Anaheims Leo Karlsson. Och sen så här då, Travis Green, coachen, valde att spela Ullmark 2 dagar i rad. Det gör man inte så ofta, men slutspelsjakten nu för Senators.
Zetterlund mål.
Som lyckas vända. Zetterlund pangade in 1 av målen i den här vändningen. Sharks ledde ju den här matchen länge, men Ottawa kom tillbaka och de är verkligen på jakt efter en slutspelsplats. De var ju långt efter för några veckor sedan, men nu är de bara någon poäng bakom. Och mycket är ju tack vare Linus Ullmarks målvaktsspel. Också lite insider, Maciej Svors som jobbade med Masken kallar, som jobbade med Ullmark uppe i Modo för 10 plus år sedan. Han har ju varit över i olika svängar och flög faktiskt över igår igen.
Aha, okay.
För att jobba nära, på tal om relationer, de har ju en tight relation, lita på varandra. Han jobbar med Linus så att han ska liksom känna sig trygg i sitt spel. Och det vi ser av Ullmark nu, det vi såg i lördags när han höll nollan, det är ju tillbaka på de här nivåerna när han var en av hans bästa målvakt och vann Vezina Trophy.
Stängde han William Eklund också då. Härligt att se Ullmark då med tanke på de här problemen. Mm. Vad är din bild av Linus Ullmark och den kapaciteten han är tillbaka på, Leffe?
Han är ju otroligt. Nu är inte jag någon mål... Alltså jag gillar ju det här att nörda in med målvaktsspel, men jag är ingen målvaktsexpert. Men det är ju en tät målvakt. Och det är bara att titta på den här fabriken vi har av duktiga målvakter som kommer till NHL nu, där många öppna dörren. Pelle Lindberg, sen man ska inte underskatta Salo. Tommy Salo och Tommy Söderström som åkte dit och öppnade dörrar. Och man blir jätteglad när man ser det här målvaktsspelet. Ullmark har ju varit bra ända sedan han kom från Modo. Det är en fantastisk målvakt, en fantastisk idrottsman.
En grej som inte många tänker på, det är ingen svensk målvakt som har fått lyfta Stanley Cup bucklan. Nej. Och det kan ju hända i år, framförallt med Gustafsson och Wallstedt i Minnesota.
Ja, och på tal om Ottawa då, så jagar de såklart att vinna sin första titel, men att bara ta sig till slutspel, precis som Erik var inne på. Det är inget snack om vad fans som vill. De skanderade att de ville till playoff. Så här pratar coachen i Ottawa kring detta.
Travis, this is the second night in a row that the crowd has chanted we want playoffs to you guys, obviously.
Grim snack.
What is the... There's work to be done, of course, but what's kind of the general just buzz or energy in the room right now?
Yeah, I love it. Love to hear it. No one wants it more than the guys in the room. So we're trying. Hoping we can get there, but it's an old cliche. You can only win the next game, and that's what we're worried about.
Ja, det är 82 matcher lång säsong, men nu börjar det bli brinnande läge för lagen som jagar på. Det är ju så att det är tre stycken i varje division som är direkt klara till slutspelet. Så är det två stycken wildcard totalt då på den västra och den östra sidan. I den här wildcard-jakten så är de tre poäng ifrån nu. Ottawa, ser du dem som ett slutspelslag i LF? Ottawa?
Ja, det är många där nu och kittlar på det här strecket, och det är enormt spännande. Många har ju kört sig, men vi har... Sharks är där och vi har många lag som är där och springer på sträcket, och det Detroit vill man ju se på grund av alla svenskarna.
Ja, men visst är det lite så.
Ja, det här är ju en fantastisk tid när du börjar närma sig det här vad som händer, tycker jag.
Och visst är det märkligt att det helt plötsligt då med New York Rangers, som ni ser är sist där på östra, har varit sist cementerat länge, länge. Helt plötsligt har de vunnit fyra raka, ett av de formstarkaste i ligan.
Ja, visst. När de börjar prata om retool och de ska bygga om då, on the fly, brukar säga, det är liksom du skruvar ihop Ikea-hyllor.
Det går inte bra. Nej, har vi något gemensamt?
Ja, vi tre. Jo, men det är ju lag som har varit säljare innan tradefönstret stängde 6 mars. Ja. Och där är bland New York Rangers. Men när kraven då faller och de släpper ner axlarna, då börjar de vinna en massa matcher. Men kolla vad du sträcker. Albin, vår eminenta producent, vill jag ska ta ut wildcard-laget. Jag sa, det är omöjligt.
Ja, men du ska klara det. Du är expert.
Men då säger jag så här. Boston Bruins, de kommer att fixa det. Och ja, de har tappat kärngruppen här med Bergeron och Krejci och gänget för några år sedan. De var i final 2019. Marchand är ju borta, som alla vet. Men de har fortfarande kvar Swayman i mål. De har Hampus Lindholm, McAvoy, toppbackar i ligan. Och de har Pastrnak. Arvidsson ser också het ut i frisk och kry. Så jag säger att Boston fixar det.
Ja.
Och sen Detroit, de har missat 9 år i rad efter att ha varit 25 år i rad i slutspel. Men tyvärr, vet ni, jag tror att det blir problem. För Larkin har skadeproblem, kaptenen. Ja. Och Columbus som bytte coach, in med Bonus istället för Everson. Och som de har lyft med Rick Bonus. Som har skruvat på grejer, verkar vara en väldigt bra person också. Så spelarna trivs. Så jag säger att Columbus fixar det. Eller kanske då Ottawa som kommer. Nu är det 1-2.
Ja, det är verkligen. Men du tror Detroit bränner. Niklas Lidström var ju här. Han jobbar ju med Detroit. De är där uppe i organisationens topp. Han sa det, vi måste spela 50-50 typ. Vinna varannan match, då tar vi oss till slutspel. Men som vi såg där nu så har de bara vunnit 3 av de 10 senaste Detroit. Hur mycket tror du det finns där innanför väggarna också att... Ah, som Erik är inne på, det har varit 9 missade säsonger. För att Det blir lite press på dem nu, Detroit.
Det är väl alltid press att spela i Red Wings såklart. Ja. Och Niklas har ju rätt, han måste ju vinna. Men det handlar ju mycket om formen just nu. Ja. Vi var just inne på Ottawas form här. Och även Blue Jackets har ju också kommit upp i bättre form. Ja. Jag gillar dem. De har ganska bra drive också. De kör ganska mycket och ganska aggressivt lag. Så att, ja, det mycket form handlar om. Ja.
Så du tror på Boston och Columbus, precis som Erik?
Ja, jag tror på Boston i varje fall. Sen är det öppet. Sen skulle jag ju vilja se Red Wings där. Alltså, jag skulle vilja se det med Sider och de här
svenska. Raymond. Många svenskar.
Ja, många svenskar. Men Larkins skada där är ju irriterande naturligtvis. Det är ju en fantastisk spelare.
Verkligen. Ja, men vi har de namnen just nu då med Boston och Columbus med reservation såklart. Och flyger över mot den västra. Samma uppgift tilldelad herr Granqvist där att ta fram två stycken wildcard-lag som tar sig dit. Just nu, för alla som lyssnar på podcasten, är det Utah och Seattle. Lite skrällen då. Och Utah har ju lite marginal. Hur resonerar du, Erik, kring de jagande lagen?
Ja, det är många som har varit besvikna. Winnipeg Jets till exempel som de vann visserligen igår i en match. Men problemet för dem är att de gick från bäst till att missa slutspel vad det verkar. Men jag säger så här, Utah Mammoth, jag gillar det laget. De är progressiva, de har ägaren gör, de satsar. Det är lite drag runt. De har tjeckisk målvakt på Vejmelka och Vanecek och bläckfisken Vejmelka och sen den trollgubben Clayton Keller. Kommer ni ihåg kaptenen i USAs OS-lag som vann i Avicii Arena? Jag såg honom stå och träna.
VM-laget då,
ja. Ja, i VM-laget, ja, precis. Tack för det. Han var med i OS-laget också, men spelade inte så mycket. Men just den här line-upen, de har en hel del finurliga spelare. De har två målvakter som kan spela bra där bak. Jag tror faktiskt att de tar sig till slutspel. Och sen bakom där, då vill man ju att William Lillfimpen Eklund och Shark som har Celebrini, vilka spelare. Ja. Det här unga laget, att de ska ta sig till slutspel. Jag tippar då Utah och hajarna då. Men som det var i SHL och även i Hockeyallsvenskan, det kommer ju bli det här kittlande runt sträcket fram till 82 omgången.
Du har ju Kings som är där, du har Nashville som jagar också. Mm. Det är lång väg upp för Blues och de här. Men ändå, Kings, Leffe, har du dem på slutspel eller inte?
Jag skulle vilja se dem där faktiskt.
Du älskar ju kortet här.
Jag gillar ju Kings, det gör jag. Så jag har ju haft två gamla spelare där också. Gaborik och Anze Kopitar här. Mm. Två fantastiska spelare och ännu bättre människor, bägge två. Sen vill jag ju se naturligtvis, jag tycker ju Sharks har... De är spännande. Alltså. Ja. De har ju liksom någonstans med de här draft-choicen vuxit.
Celebrini.
Samtidigt som de har gjort Eklund. Bra saker. Ja. Eklund är ju bra. Celebrini, vi behöver knappt nämna honom. Nej. Han var ju drivande i Kanadas OS.
Ja. Nej, så är det. Vi måste bara skicka iväg den här punkten. Det är ju en månad kvar av grundserien. Vilka vinner tror du, Leffe? Vilka har du som vinnare av Stanley Cup? Vi har sagt Colorado, både du och jag, Erika.
Colorado, säger vi.
Ja, men Colorado har ju... fantastiskt lag och de tog ju dit Kadri där nu också. Mm. Jag tror det är otroligt bra slutspelsjoker. Kan hålla ner McKinnon är ju en jägare alltså varje byte. Så han har ju stora bössan på ryggen hela tiden. Och jag har inte
är sett... det älgstudsan?
Ja, det är fantastiskt. Jag skrattar varje gång jag ser han bara kör. Jag blir så glad när jag ser honom. Men jag tror också att Dallas är farliga. Vi har ju Minnesota tycker jag är ett bra lag. De har bra backar med Jonas.
Quinn Hughes nu också.
Quinn Hughes är där.
Brodin.
Alltså, de har ju bra backbesättning som kan sätta fart på spelet. Och det är också viktigt.
Ja, det är på väst. Det verkar hända ändå. Ja. Om man tänker så här den här säsongen. Se om bucklan försvinner då. Det är ju Florida som har vunnit två. Det ser ut som Florida missar slutspel. Och det kan vi väl banka in att de gör då.
Det slår vi fast.
Det gör vi, va? Mm. Vi slår också fast att det har varit vackra mål den här säsongen. Och kanske en kandidat till det tjusigaste av dem alla. Utah med svensk spelare. Och tal om San Jose Shark. William Eklund. Vad kände du, Leffe, när du såg det här när du steg upp på morgonen? William Eklund gör på det här viset. Skicka in en volley.
Jag tänkte direkt, det där har farsan lärt han direkt. Men,
ramla då?
Ja, nej, men just den här detaljen där när han fryser ner farten och sen ökar igen. Det har William gjort ända sedan han kom upp i juniorerna i Djurgården. Och i Djurgården han styr tempot i matcherna.
Ja.
Och vi sa just innan sändningen att det där är en spelare som kan spela i första line i vilken NHL-lag som är. Men han kan också vara en bra fjärdelinare. Ja. Han är en multispelare, men det här är ju fantastiskt hur han gör här. Vilken sinnesnärvaro.
Ja, och det är väl lite så först när man hörde årets mål eller säsongens mål. Och sen när man börjar kika på den. Just den där dragningen, han lägger den mellan klubban på Bostonbacken också.
Som, och sen som följer Fedorov med. Och Henrik Sette brukar göra. Man attackerar triangeln mellan klubbas skridskor. Yep. Och sen tempoväxlingen som Strumpan pratar om. Höftöppningen. Mm. Så hans brorsa Viktor Eklund sa efter JVM-guldet, minifimpen då, sa att vi har inte fuskat med skillsen. Och då har ju inte William Eklund heller gjort det. Så han är ju urstark i benen. Han har inte fuskat med fysen. Men just den här färdigheten, den tekniska färdigheten, det håller ju absolut 5 stjärnor i den aktionen. Sen såg jag att hans farsa, Storfimpen,
försöker
göra samma sak. Det var lite svårare.
Ja, verkligen. Men just det här med målspelet, vi kan ju gå tillbaka. För du har ju faktiskt också bott i Småland när jag är uppvuxen. Just det svenska tennisunder tog ju fart. Dels från Björn Borg, han var inte från Småland. Men sen därefter med Villander och Edberg, alla de här. Man pratar ju att man slår in den på tennis. Det ska man inte säga.
Nej, det gör
man inte. Tennis.
Volley,
precis. Låt mig prata klart, så kommer jag till det. Men volleyslaget där. Hur mycket arbetar man med det här? Hur mycket känner du att de har blivit mycket bättre på de här detaljerna? Ni som ser spelarna ofta.
Ja, men ishockeyn går ju fortare och fortare för varje dag, höll jag på att säga. Och just det här att vara snabb. Vi kan bara titta hans inbrytning här. Ja. Att du är jämsides, han förstår det här. Är jag jämsides med en back, då är det en ömtålig back, så att säga. Men här använder han ju klubba skridsko och tar sig in den vägen. Men just sinnesnärvaron. Samma det här att du quick release, du ser Fabian Zetterlund där, han trycker av direkt. Det finns inte plats. De här killarna spelar ju golf på somrarna, många av dem. Va? Då kan du pegga upp och kanske ta en halv öl innan du... Men det är inte läge för att pegga. Här går det fort, va? Och det gäller att ha sinnesnärvaro. Och det tränar man ju under stress. De tränar ju under stress, de här killarna. Det är ju hela tiden högkalibrig stress att spela NHL-hockey. Ja. Och det är ju fantastiskt. Just att göra
det är häftigt.
Men just det här bollsinnet, att dra den på volley och vrida på huvud och allt det där. Det är så många detaljer i det här målet som är häftigt.
Ja, jag gillar just att han fångar in det där på bladet också, Erik, och skickar upp det. Och det kräver stor sinnesnärvaro. En gång i tiden så slog ju faktiskt det svenska tennislandslaget innebandylandslaget. Det var något som innebandy fick leva länge. Men man vet inte om hockeylandslaget hade slagit tennislandslaget just nu med tanke på tennisutvecklingen. För vi kommer ju fram till fler svenskar som har gjort otroliga volleymål just med den där sinnesnärvaron. Det finns ju en spelare som heter William Nylander som jag har praktiserat det där många gånger också. Och kan vi bedöma och ranka de här målen som kommer upp här nu? Nylanders tjusiga backhand flip där, om du jämför den mot William Eklund, vad kommer du fram till då?
Det är ju läckert. För ingången, på tal om Strumpas ingångar, är ju magisk. Men sen är det den där lilla touchen. Det där är en stark 4, Bultens betyg.
Ja, det är det. Vad har du på Eklund då?
En mycket stark 5.
Ett
till 5 jobbar vi här nu.
Vad säger du om Nylanders skills?
Nej, men det märks att de här killarna också, och jag tror killar och tjejer som ser på det, att man inte bara jobbar med pucken utan med bollar och basket. Och liksom att träna mycket med bollar är väldigt viktigt. Att det just det här med uppbyggnadsträningen, det är pre-season, att jobba mycket med bollen. Jag vet också, eftersom jag är god vän med Igor Sakarkin, hur mycket man jobbade med bollar under den här, när Larionov och Makarov och alla de här kom fram. Han har ju berättat mycket hur de tränade, eftersom han var en av tränarna då, att man jobbade mycket med bollar, alltså för att bli bättre helt enkelt i sinnesnärvaro.
Tips till unga tjejer och killar är att fylla en innebandyboll med en plastpåse, sticka in, för då får den rätt tyngd, så kan man gå och dribbla. Hampus Lindholm berättade att han gick och dribbla i Jonstorp där, till skolan och tillbaka. Vissa, vad gör du? Ja, men jag tycker det är så kul att dribbla. Och sen kan man jonglera. Men jag har en fråga nu, som jag har haft i några minuter. Var du med i det där innebandylaget som förlorade mot tennisspelarna?
Jag mötte Stefan Edberg en gång i innebandy. Jag kan säga att man fick dribbla av honom 7 gånger, för han kom tillbaka direkt efter man gjort dragningen.
Han var bra på volley
då. Ja. Han hade bra fotarbete också. Hoppade hopprep varenda kväll innan han gick och la sig.
Vad duktig jag blir på att vara tyst.
Verkligen, det är exemplariskt.
Det är den här kepsen. Ni har den på mig, då är jag tyst.
Ja, okej, men vi vill att du ska prata mycket, för vi vill höra vad du säger och bedömer, för det finns fler som gör mål. Vi har pratat om William Eklund och William Nylander. Släng in Viktor Arvidsson, ska jag komma att tänka just på bollkänsla ändå. Men det här målet gjorde han i VM 2018 när Sverige vann guld, det senaste guld förresten, från passning. Var det från Ekholm också? Den där är ju urläcker, vad säger du om den?
Just digniteten på matchen också. det här är ju senaste gången Tre Kronor spelade en final i stort mästerskap och det blev guld. Det där är en väldigt stark fyra från Bulten.
Ja, mot Lettland i kvartsfinalen. Det var en tajt match det där som de vann Tre Kronor. Vad säger du om det han gör där, Arvidsson? Om du jämför det med Nylander och
Eklund? Nej, men det är fantastiskt samtidigt. Det är jättehög svårighetsgrad, men spelarna på den här nivån när det blir lite tider över, efter och före och så här, under tränaren, de jobbar på sånt här, sätta in puckar, för det är där det händer. Ja. Alltså, att kunna toucha pucken i luften, det är en träningssak varje dag att jobba med. Och du vet Erik som jobbar med målvakt, hur mycket man jobbar med.
Ja, exakt.
Jag vet, jag hade ju Chris Dingman i Södertälje, då sa han bara, ställa han upp dem på blå där. Ja. Han var ju, gick ju från first rounder till heavyweighter, som man säger, men stod de och sköt slagskott. Han bara stod och tippade på puckarna så här. Skjuter ni med bröstet och jagar er i omklädningsrummet.
Men ett slagskott härifrån, det ligger ju Avicii Arena. Och Global Series här när Nashville mötte Pittsburgh. Att se Sidney Crosby träna, det är ju en njutning. Och direkt den ordinarie tränaren var slut. Och ställa sig framför mål. Stod och skala in puckar. Karlsson stod och sköt från blå. Han styrde. Så det krävs ju enormt mycket träning för att man ska kunna göra det sen i skarpt läge. Så vackra. Har vi några fler?
Ja, men jag tänkte just, vi stannar väl i den arenan som du pratade om, Avicii Arena. Det var ju för något år sedan, så var ju just Ottawa på besök och matchen avgjordes i förlängning på det här viset. Kolla klockan också. Och kolla på Tim Stützle och det där målet han gör och avgör den matchen.
Baseball.
På volley, baseball, kalla det vad du vill. Vilken kasse! Den tekniken han visade där. Vi pratade med honom dagen efter i en annan match och var inte sugen på att prata om det här målet. Men det är ett av de vackraste man har sett faktiskt.
Ja, det är det. Det var... Kenta Nilsson gjorde ju ett magiskt mål i Globen 89 där han luggade Vance Beesbrook med den här klassiken. Men det här kom ju strax bakom baseballmålet av Tim Stützle där, och målvakten blev så förvånad så han duckade.
Ja, han får ordentligt träffa. Det handlar väl lite om hur pucken ligger också, Erik, när man slår till dem där.
För att få det på verkligen. Rätt sätt. Det är ju, i det här läget så är det ju... Den hamnar liksom på platten här, så det är ju en ganska stor yta att träffa. Men det krävs väldigt mycket träning, och Alfredsson blev glad och kramades i båsen.
Ja, det kanske inte det han hade lärt ut i Stützle. Han har nog lärt med skottet, Alfredsson. Men det, alla sätt är ju bra om man gör mål på. Ni var inne på Sidney Crosby också, och just framförallt då hur han har arbetat och hittat teknik och just hitta vägar till att göra mål nummer 87 här. Men den där korta klubban, som det inte är så jättemycket hook på. Vad säger du om Crosbys sätt att hitta lösningar?
Nej, men alltså det är ju för det första en fantastisk spelare, men just de här detaljerna, han vet ju att kontoret är här inne, och återigen, hur många tusen gånger har inte han stått där och satt in puckar och styr, så att
det
är en svårighetsgrad, men för honom är det inte så svårt, för han har jobbat med det här om och om igen, just i den här returytorna.
Och just backen som han använder så ofta i vanliga spelet också, Erik.
Ja, när man ser honom träna så han lägger ofta, när vanliga spelare står och passar och åker passa skjutövning så kanske de bara står och passar, men han lägger ungefär varannan pass med backhand och ofta fintar och gör något annat, så inlevelsen är ju maximal hos en av världens bästa spelare genom tiderna.
Ska vi utse det snyggaste volleymålet av de här vi har sett nu? Vilken röstar ni på?
Eklund tycker Eklund, jag är hög klass och bra sinnesnärvaro, minst sagt.
Jag tycker också William Eklunds. De andra, det är ju starka fyror hela vägen, men det är ju en skinande femma av Lillfimpen.
Ja, Lillfimpen då, som ju har en pappa som har spelat på den stora scenen också. Inte i NHL, men här hemma i elitserien och SHL. Christian Fimpen Eklund som ju har varit gäst här igår morgon i NHL. Han vill ju såklart prova på att göra det grabben hade gjort. Hur svårt kan det vara? Där ute i sin egna hockeyhall. Det är väl ute i Nacka som man har de här lite mindre rinkarna. Christian, han hade studerat noggrant vad William hade gjort och så testade han på själv också. Fimpe 20 som ni kan söka upp på Instagram för att se när han kopierade det här målet. Upp i krysset lyckades William med Christian. Det krävdes många försök där, fram och tillbaka, miss på miss på miss.
Det var svårare än han trodde.
Ja, och just att hitta den där tajmingen, kanske inte var hans styrka, riktigt heller stod Fimpen och var volleymål
där. Han var bra på att ramla som han sa själv, men till slut med lite hjälp av målvakten så lyckas han ju... få in den där, men det var många fall innan, men skam den som ger sig.
Ja, för till slut då som sagt så kommer det, den där dragningen kanske inte riktigt samma tempo heller, kanske få lite mer hjälp av målvakten, men det gick.
Inte lika graciöst heller.
Ja, han är envis Fimpen, så till slut så satt den.
Albin säger att du är ute i Haninge, Isaac Herby, Man kan hyra tider och träna på de där läckerheterna.
Exakt, det tror jag att han äger hallen och fick spola om ordentligt efter alla de där försöken av Christian Fippan Eklund. Men det är som sagt William Eklund som har varit det stora namnet där borta i NHL efter det där drömmålet på volley. Vi går vidare också och tar ett grepp om veteraner där borta. Mikael Backlund är ju en spelare som är över 600 poäng nu, har ju spelat över 1000 matcher också för Calgary Flames. Jonathan Lindqvist samtalade med honom inför säsongen just om det här att vara en av de äldsta spelarna i ligan.
Backlund shoots, scores! 0.600 för Michael Backlund against his own buddy Markström, and he finds a milestone goal with that as well. What a moment!
Ja, Markan, på en slump kolla upp det för ett år sedan då, när Markan var i Calgary, så kunde Bäckis, jag insåg att Hörnqvist precis lagt av och Bäckis var ju långt till skada, så jag måste kolla upp där, så bara Markan, jag älskar NHL. Jag sa, vet du vad, du kommer aldrig få älska NHL, jag ska se till att du aldrig blir det. Så hans mål nu säger att vara äldsta svensk i NHL.
Så du måste liksom gnugga på
till Sandberg? Ja, exakt. Ja, det är speciellt, det är såklart det. Det trodde man nog aldrig när man var ung.
Jag har förberett 5 frågor här för att se om du är gammal eller inte. Jag antar att om det blir fler ja eller nej så blir du gammal då. Mm. Har du spelat med någon lagkompis pappa?
Ja.
Vem då?
Nylander.
Ja, just det.
Och jag spelar hockey-VM både med Lill-Nillet och Stor-Nillet.
Ja, men det räknas. Har du någonsin tänkt tanken jag kan vara gammal nog att vara din pappa om en lagkompis?
Nej. Men vi har ju några unga i Calgary där man liksom bara... Man känner sig lite som en fadersgestalt ibland, eller en storbror, jag vet inte, kanske mer en storbror. Mm.
Har du någonsin pratat om en spelare som du, alltså typ en av dina barndomsidoler, som dina lagkompisar inte har en aning om vem det är?
Ja, men det har ju hänt, och sen spelar jag mött, kanske pratar om och sånt där, och vissa har ju noll koll liksom.
Har du någonsin tänkt tanken att det som lagets nykomlingar sätter på i omklädningsrummet inte är riktig musik?
Nej, för jag hänger ändå med där, tycker jag.
Okej,
det var i svenska omklädningsrummet så hade jag känt så här, vad är det vi lyssnar på? Gå in på svenska topplistan Spotify då, så bara, vad är det här? Alltså, det är bara skräp alltihopa. Svenska topplistan är tyvärr bara, typ bara skräp. Alltså, det är den svenska rappen, alltså, ja, så dålig musik.
Ja, vi säger att det är 50-50, då får den här avgöra då, om du är gammal eller inte. Är du närmare i ålder till din yngsta lagkompis i Calgary eller till den yngsta tränaren i klubben?
Jag är 14 upp till head coach. Mm. Och ja, vad är de yngsta som... om han Parekh går in nu då? Han var till draftad... När kan han vara född?
Ja, det är mer än 14.
Han var ju draftad 2 år sedan, va? Ja. Och jag vet inte om head coach, han är yngst. Jag tror inte... Han är vår yngsta coach. Nej, det kommer jag inte ihåg heller. Men jag vet att head coach är 14 år äldre än mig. Och 14 år ner, då blir ju... Hur gammal då? 36, det är 22. Mm. Så jag är närmare ålder till head coach än till yngsta laget.
Ja, men då är du gammal då, officiellt. Men om vi pratar om det här liksom, det är ändå intressant. Du kom ju in på slutet av den gamla eran, skulle jag säga. Mm. Alltså när det knappt fanns mobiltelefoner, 10 öl i duschen efter matcherna, varje match. Alltså det var en annan tid när du kom in i ligan. Hur mycket har det förändrats?
Mycket, men också... Det vardagliga, hur, alltså attityden lite på unga kontra unga när jag kom in, och lite hur NHL var så här, man var ung när jag kom in, då var det så här, du ska spela HL och du ska gå den hårda vägen. Coacherna var hård, lagkamraterna var hård med det. Alltså de, idag så får man ju vara försiktig vad man säger. Liksom, det är ju bara samhället generellt att man måste vara försiktig vad man säger och gör. Och, jag har fått coacherna sagt åt några gånger att jag måste anpassa mig lite mer. Och, jag kan inte behandla unga killarna lika som jag blev behandlad, utan det är lite, man måste stryka lite mer medhårs nu för tiden än förr. Men det är i samhället överlag, tycker jag, att bli lite mjäkigt och mesigt. Visst, man ska vara snäll och alltså absolut, alltså, ta hand om varandra, men man också lära sig att ibland får man ta en avhyvling liksom, ta det på rätt sätt. Det liksom, ja, ibland brinner det över och då kan man prata om det efter, tycker jag. Mm. Om man ibland brinner över liksom, att man kan sätta sig ner och prata med den killen efter och förklara vad man tänkte och sådär, och ja, ha en bra dialog, tycker jag är viktigt.
Jonathan Lindqvist i samtal med Mikael Backlund som ju är kapten i Calgary, ser ut att missa slutspelet nu, men vilken karriär han har, Backlund, över 1000 matcher, över 600 poäng nu. Och intressant det där, gissar jag, för er som jobbar som ledare båda två, att det är en ny tid. Han är alltså den äldsta svensken nu, 36 år. Han säger att man får behandla de unga spelarna på ett annat sätt. Hur mycket har du märkt av det under din tid som tränare, Leffe?
Nej, men alltså att vara rak och tydlig är alltid viktigt och ge förutsättningarna. Men Erik och jag pratade om det innan här, att man behöver inte alltid gå rakt på sak, utan man kan också berömma två saker exempelvis innan man tar case och sen ta case som två vuxna människor. Ja. Man coachar ändå varann. Coach coachar spelare och spelare coach. Och det är precis det Mickey säger här, att coacherna har pratat med honom. Så att, ja, det var ju lite annorlunda förr. Ja. När det gäller det här, va? Du kommer inte att tro att du är något så vidare. Och bra eller dåligt, jag tror ändå att med hjärtat och värme kommer man alltid längst att behandla sina spelare med stort hjärta. Det tar alltid framgång.
Nummer ett, precis som du säger, att man visar att man bryr sig.
Exakt.
Och sen PNP, förkortningen som jag gillar, alltså positivt. Negativt, positivt. Man börjar berömma någonting och sen kanske kommer med negativ feedback eller korrigerande feedback och sen så berömmer man någonting igen. Mm. För det finns ju alltid ett hockeybyte. Det kanske är 15 beslut, 15 aktioner. Ja. Det finns ju alltid något bra beteende att berömma, något man kanske kan korrigera och sen så avslutar man, ser fram emot nästa byte. Men sen att skilja mellan person och prestation, det tror jag är superviktigt för alla. Ofta ger man ju feedback på prestationerna som händer. Mm. Och det är Backlund som är en vinnare. Han var ju kapten där 2018 när Sverige vann sin senaste Tre Kronor guld. Vi hade velat se honom i OS-laget också. Jag tyckte han saknades med den här klokskapen och ledarskapet som han visar. Men att man skiljer mellan person och prestation. Jag vet att det är lättare sagt än gjort. Jag blir ju lite stött här när jag råkar avbryta dig. Och du ger mig en liten smäll på fingrarna. Och jag känner bara, fan Bulten. Ja, då utredningen måste gå snabbare. Du får inte hålla på att avbryta folk. Men snart får jag kanske medicin så att jag inte gör det. Men just det här att man skiljer på när man får feedback på prestationen eller personen. Det är ju inget fel på mig som person, jo det kanske är det, men när vi tar en spelare, det är inget fel på spelaren som person för att man kanske gör något felaktigt beteende på isen, så ja, det blev långt där.
Nej, men bra, du är ute ett bra program så här långt, Erik, så det är bara att gå vidare, helt klart.
Och
men just det här med Mikael Backlund, 36 år, är det ett utdöende släkte, tänker jag, med de här spelarna? Bäckström har ju lämnat NHL, men han spelar ju vidare här hemma i Brynäs. Sidney Crosby börjar närma sig slutet också. Är det spelare som inte kommer därefter, som tar den här biten som du är inne på, som Backlund, som kan spela vilken roll som helst? De är liksom upplärda, uppvuxna i den miljön.
Men vi hoppas inte det, för att just Mickis Backlund här som vi pratar om, han är också en spelare, han gör så mycket bra detaljer. Vi såg lite highlights här när han öppnar yta. Han gör väldigt mycket uppoffringar för sina som puckförande spelare och de andra spelarna, och han kan styra, höja och sänka tempo till matcherna. Vi såg ju Eklund här innan och blandade ihop äpplen och päron lite. Han är en spelare som kan höja och sänka tempo. Han visar ju det i det här målet. Han sänker tempo och så blixtrar han till igen. Ja. Och Mickis Backlund är också en sån spelare som kan styra tempo. Vi har nationellt här en spelare som är på väg nu och blir jättemycket till åren också. Linus Omark. Ja. Han kan ju gå runt med badtofflorna i mittzon och så bara boom, så öppnar han isen med en bra pass. Ja. Eller med skridskoåkning. Och de där spelarna vill vi se fortfarande växa upp, och det tror jag det kommer nya, hoppas.
Och vet du vad som är kul? JVM-laget som vann med Viggo Björk, Frondell, Jack Berglund, de spelar ju hockey på rätt sätt. Mm. Alltså de gör saker, små detaljer i byte efter byte för att hjälpa laget. Och sen har de här individuella färdigheterna som man ser på TikTok och Instagram. Bara, wow, vilket mål av Jack Berglund eller vad det nu kan vara, eller Viggo Björk.
Jack Berglund är ju typiskt en sån spelare och som kan höja och sänka tempo. Ja. Han har massa saker i, och så är han så nyfiken i spelet, men och Viggo Björk, han är ju från en annan planet.
Ja, men 08 spelades första
center. Man sitter ju bara och skrattar varje gång han är på isen.
Exakt. Men de går, Celebrini som nu är arvtagare till Crosby, de spelar hockey på rätt sätt. Så därför, jag vet många, till exempel i Detroit, då använder man Zetterberg, alltså de här Larkin och de som kommer upp efter. Titta på Zetterberg, vad han gör byte efter byte. Exakt. Och det är det jag tycker är kul, de här unga förebilderna med Björk och Berglund och Frondell och hela gänget, även Celebrini och de där borta. De spelar på hockey på ett sätt så att unga killar och tjejer kan sitta och titta på hela byten. Kolla inte bara på TikTok-klipp som är 5 sekunder, utan titta på hela byten, hela matcher, och bli inspirerade.
Men om man tittar på spelare som Zetterberg till exempel, som fick ofta pucken under kontroll, pass 1, pass 2 i uppbyggnadsspelet. Mm. Varför? Igor Larionov och Slava Bykov, varför fick de alltid pucken under kontroll? 1,70 långa och 75 kilo. Och sen kom det. Det där är intressant. Titta på Luka Modric till exempel. Jag är väldigt intresserad på. Han har som en antenn på huvudet. Han scannar vad det är ledigt. Och
så kommer man och tajmar i hålet.
Exakt.
På pucken av Lindström. Och så öppnas ett hav. Ja. Så underbart. Kan vi prata mer? Eller ska vi
men det är ni inne också på namn då när ni pratar Lindström. Och Henrik Zetterberg också. Mm. Spelare som ju inte är med där länge nu på den här scenen. Och 80-talisterna, ja, de börjar ju bli ett utdöende släkte borta i NHL. Det här är siffror som ni som följer det rörligt ser nu då. 1985 födda spelare. Så är det bara 3 stycken som är kvar i ligan nu. Det är Perry, The Burns och det är Alexander Ovechkin. Och sen så Backlund, och äldste svensk, 36 år. Vad slår dig, Erik, när du ser de där siffrorna?
Att hockey är en sport för alla åldrar.
Ja, eller hur? Ja, men det är verkligen så. Om man ser, de flesta antal är ju födda 1996. De är ändå 30 år nu.
Det är helt underbart. Ja. Vi har de här som kommer upp, det är Schaefer, Rookin och Celebrin, de här unga killarna som tar ligan med storm. Och fortfarande så är det de här gamla äldst med Crosby och Erik Karlsson och de här spelarna. Burn som är på en Ironman streak, snart över, nästan 1000 matcher i rad. Jag och Phil Kessel där som checkar korv med Stanley Cup-bucklan. Ja. Så ja, det är häftigt att se. Men en sak som Lindström har sagt när vi har jobbat med honom är att ju äldre man blir, desto mer måste man ta hand om kroppen. Mm. Vi vet att de unga som kommer upp, Celebrin, hans pappa var ju fystränare och han har ju fått alla förutsättningar att ha superfys. Och de är så noggranna med allting vad gäller förberedelser. Men ju äldre man blir, desto viktigare det blir. Och jag tycker, vad fräsch du är, Leffe, by the way. Eller hur? Du måste ju ta hand om dig själv på ett bra sätt.
Nej, men jag tränar på bra här. Mm. Och faktiskt har jag haft en streak här nu sedan i början på oktober. Jag har gått ner 23 kilo.
Wow!
Och tränar på och äter bra. Ja. Men tränar, jag har haft problem med ryggen då. Det kanske inte intresserar folk så mycket, men jag utmanar mig själv helt enkelt.
Och mår bättre då?
Jag mår mycket bättre, såklart.
Och det är det de här spelarna som spelar upp mot 40 år tar hand om sig själva. Du gör ju alltid
Men det är en sån som Gabriel Landeskog som varit borta så pass länge. Förstår hur han har arbetat med kroppen, med skadan såklart, men för att komma tillbaka. Mm. Man ser ju att de spelar ju mycket längre, och det är ju sken i poängligan, den totala också, den svenska, genom alla tiderna. Och Backlund som vi har pratat om, han är ju där nu då som nummer 7 av de aktiva spelarna. 601 poäng, och han, Elias Lindholm, är en bit upp där på sjätteplatsen med 644. Det är ju Erik Karlsson som toppar med 916 poäng. Men han är förbi en rätt liknande spelare då, just Gabriel Landeskog som vi var inne på. En poäng förbi, och han gjorde ju det där målet också då på Jakob Markström nu när han satte sitt rekord som gör honom till den bästa målskytten där i Calgary. Han gick förbi Kenta Nilsson nu.
Ja, det är mäktigt, Mr. Magic. Ja. Kolla också plus minus. Jätteintressant indikator på hur ansvarsfull spelarna är. Alltså plus 77. Och det är väldigt bra. Vad hade Lindström? Plus 400 någonting. Eller hur?
Men vi kan gå över till den listan med de bästa svenskarna genom alla tider. När du pratar om plus minus, för då landar man såklart på den där killen som är nummer 3 på den där listan, Niklas Lidström. Plus 450 i karriären, Leffe.
Ja, fantastiskt.
Det är galna siffror.
Ja, det finns inte ord för det nästan.
Det är unikt. Erik Karlsson som är den där aktiva som är med på den där listan och på 8:e plats då minus 112. Men har ju varit i lag som har missat slutspel rätt många säsonger också. Vad slår dig i övrigt, Leffe, när du ser de här giganterna? Sundin 1, Alfredsson 2, Lidström 3, Henrik Sedin 4, Daniel Sedin 5.
Nej, men att vi ska vara stolta över våra svenska spelare som har kommit fram och deras hårda jobb de har lagt ner för att hamna här. Det är fantastiskt.
Ja, hockey vore inte så stor. Vi hade nog inte suttit och pratat om de här Viggo Björk och Jack Berglund och dem om det inte har varit förebilder generationer innan. Mm. Du vill ju bli proffs i tennis mycket tack vare Villander och Björn Borg och de förebilderna. Och många av de här vi ser, de har ju haft Zetterberg och Lidström och Peter Forsberg som idolen när de började och drömma ute på gatorna och isarna ute runt om i Sverige. En grej, Peter Forsberg, när vi jobbar, han är ju alltid stolt över sin 1,25 poäng i snitt per match.
Yep.
Och han hoppas ju att Crosby ska krokna lite grann nu i slutfasen av karriären så att han hamnar under 1,25. För Crosby är också där runt 1,25. Ja. Mm. Och att göra 1,25 poäng i snitt per match över en hockeykarriär i NHL, det är ju helt magiska siffror.
Ja, under den tiden också. Det var rätt mycket hakning av fasthållningarna med Foppa lirare också. Det är häftigt att se. Men mot en annan hockeyresa nu, Leffe Strömbergs där. Du kallar honom för Strumpan också. Du måste berätta varför du kallas för Strumpan. För hockey i Sverige är det namnet som är känt.
Det är egentligen två olika historier. Det är en dels då är det fanns en spelare i Hammarbys A-lag när jag var liten och spelade där i ett jättebra pojklag med Börje Nilsson och Tommy Bostedt var ju tränare hos oss och, som hette Hasse Strömberg. Han kallades för Strumpan och det var väl egentligen därifrån det kom då.
Liksom okay.
Var det Lillstrumpan först?
Ja, det var det. Och även när jag växte upp i Tingsy på den här bondgården. Det är inte många som vet att jag körde moppen när jag var 7 och traktorn när jag var 9. Det var ju laglöst där.
Var det en trimmad moppen också?
Ja, det var bara... Men på den här bondgården då i Bagganäs där utanför Tingsy så jag gick, när jag och bonden där, Åke i Bagganäs, Åke Johansson. Det är Anders Åkessons farfar, gamla Tingsy-spelaren där. Jag gick alltid, han hade som en trädgård på baksidan där med potatis och massa grejer. Jag gick alltid i strumplästerna där i jorden och efter honom då. Jag var Ler och Långhalm, han och jag. Och då skrek alltid döttrarna där, Strumpan, gå i strumporna.
Och då var du nere i Tingsryd, men just hockeykarriären, din egna, eller för hur mycket hade du som dröm att ta det så långt som det bara gick? Här ser vi ju den summera då. Klassiska Göta har du ju lerat dig och i Hammarby också. Men även då Tingsryd och Olofström i Blekinge och sen till Småland igen i Nybro. Vad tänker du kring din hockeykarriär?
Jag var väl en ganska stor talang när jag kom fram och det var kul att höra med Rockies där. Jag spelade TV-pucken 2 år, jag spelade stadslag i fotboll. Kanske var till och med lite bättre i fotboll än, men den är väl inte så svettig att titta på så här, men jag hade roliga år i Nybro där i gamla Söderettan och vi hade bra lag och ungt lag och så vidare. Så att, vi hade några roliga år, det var det viktigaste.
Ja, du måste berätta som hände i Tingsryd också. Jag har försökt berätta för Erik någon gång. Kjell Samuelsson, så Big Kjell som hade en väldigt fin NHL-karriär, en av de största svenska spelarna när det handlar om det fysiska också.
Vi hängde ju mycket, jag och Kjell, där. Och bland annat så fick han ju sitt bud från Leksand när han var 25-26. Och efter det så stack han över till Rangers och spelade väl i New Haven i farmarlagen. Men det var en träningsmatch mot Örebro hemma. Och i Tingsy var ju sargen extremt låg. Och speciellt där ismaskin körde in och... Jag tror det var Krobbe Lundberg som stod där borta vid Hashmark eller där ismaskin körde ut på slutet och de ledde ganska stort. Vi hade ett bra lag och Kjell tjurrusade på honom där och dök över sargen lite. Och då sa tränaren att ingen skrattar nu för då jävlar. Då, han var ju lika snäll utanför som han var elak. Han började ju skälla på honom redan när man kom in i hallen. Du ska backchecka annars kommer jag spöa upp det och sådär. Men jag måste ju säga något där. Så att han satt alltid vid ytterdörren, precis vid ytterdörren när man gick ut. Så jag tänkte det. Så jag vände in och han hamnade lite under ismaskin. Och så sa jag det att du, Kjell, vad var det för fel på ismaskin? Och han jagade mig med skridskorna halvvägs ut på parkeringen. Och så, men han fick inte tag i mig, men dagen efter fick han det. Och då... Ja, jag hade väl en blåpip i en och en halv månad.
Tog jag tag i näsan av det idag?
Jag ser vad det kombon också.
Men det var ju med kärlek. Liksom. Ja.
Han var ju dubbel så lång som du var.
Ja, 2-0 och sen brorsan där var ju lika lång hand.
Ja, och lite kontrast också när det kom en Stockholmskille ner och spelade i laget. Det är härliga tider, men du vände ju sen och hittade en ny bana, Leff, och blev hockeycoach väldigt tidigt ändå. Jag tror bara du var 31 år, ung.
Ja, 93-94 då, så jag ryggen har ju varit ett problem då så att jag började som coach i gamla hela Göta där och fick vinna serien första år och så vidare. Det var kul år där och lärorikt också. På samma gång så under Tyresö-tiden där vi också gjorde det i dagens division 1 där då.
Mm.
Så vart det tyvärr med min fästmö gick ju bort i den vevan där i MB-tiden där och sen flyttade jag och Sofia till
din dotter
Vikalskoga då. Ja, precis. Så att det har varit mycket roliga saker under de här åren. Och jag har fått förmånen att träffa många härliga människor. Ja. Och många olika kulturer. Och med allt vad det innebär. Så att, ja, det har varit kul.
För Erik, det var verkligen i Bofors som namnet Leffe Strömberg började verkligen göra sig aktat.
Ja, verkligen. Det var ju där efter millenniumskiftet som... Just på tal om kultur, alltså vilket lag och ditt ledarskap. Jag var ju van med osten uppe i Luleå, där man liksom längtade till presskonferensen. Man fick alltid, hände det något idag? Ja. Var det något uttalande? Och du tog ju den fanan vidare, tycker jag, just att det var den här... Alltså, dels sköna uttryck, men också att man frontar någonting. Man vill stå för någonting. Vår identitet som ni hade i Bofors. Jag minns, jag var backupmålvakt en säsong i Rögle när jag kom tillbaka från Indien och hade mediterat. Och helt plötsligt så var målgården sönderhackad. Så vi skulle möta er där i Nobelhallen och Jens Ivarsson, vår målvakt, första målvakt där då. Han ramlade ju. Det var ju stora skärver i målgården. Så ni gjorde ju något mål där på slutet när han var... Så alltid sen efter det, då fick jag sitta i båten och vakta målgården. Så att inte de här, allt vad de hette, Wessner och de här killarna, Kåberg och gänget, skulle åka och hacka sönder isen. Så jag satt med klubban i båset. Jag kunde inte gå in i omklädningsrummet i pausen. Jag fick sitta och vakta. Och direkt då ismaskinen åkte ut, då fick jag åka in på isen och vara där och patrullera i målgården så att inte Leffes och kumpaner var där och hacka sönder.
Hur mycket låg du bakom det där?
Visste du om det?
Ja, det var så här att egentligen var det så här, jag ska rätta Erik lite, det där var nere i Ängelholm.
Det var första gången i Ängelholm, ja.
Och då var det så här att Rögle lät oss gå in ett par, tre, fyra minuter tidigare och så åka i mörkret där. Och på morgonvärmningen där, vi hade ju haft några duster minst sagt, så samlade vi en ring i mitten och då så säger Tellan, Martin Tillander, de här riktiga sköningar, fan, ska vi inte köra en munkforsare idag? Aha. Och jag hängde väl inte på. Sen fick jag ju veta vad Munkfors här var. Då åkte man igenom målgården medan vi väntade på dem då. Så att det var väl lite liv om det där. Och domaren var fram och skällde på mig. Jag körde ju den här. Jag vet inget. Men så lappar de isen. Men Ivarsson satt ju fast där i något mål. Så vi gick ju loss till 2-0. Och sen när vi kom till Nobelhallen, då var Erik backup. Och då stod han och vaktade målgården. Vi tänkte, vad fan jag hade.
Med en avkapad målklubb. Redo att hugga någon i ryggen.
Vi skulle ha ett helt program om bara Bofors-tiden. Men det gav ju också en språngbräda. Sen kom du ju till stora Färjestad. Och var där under lockouten också. Hur var det att komma från Bofors till finrummet, om vi får kalla det, Färjestad?
Men vi hade så tajt samarbete där och jag var ju mycket med Kulon och Sammen och Bengan och Håkan och alla de här. Vi jobbade i dag.
Var det Bengt-Åke Gustafsson och Håkan Lober?
Ja, vi hade ju några spelare där tidigt och Per Bäcker och Fredrik Sundin och många av de här juniorlandslagsspelarna som var jättebra spelare och många, många karaktärer. Kristoffer Näslund som jobbar nu med Robban Olsson och Toba Termell och Torsten Yngvesson. Det var så många. Björn Eriksson, Joel Erikssons ex-farbror och jag kan räkna Emil Kåberg, Bröderna Sten.
Vi hade... Daniel Berglund, vår chef här uppe, var ju också i Bofors.
Ja visst, vi hade jättespännande lag och många menar ju på att vi spelade grishockey, men vi brukade grisa in 3-4-0 i första. Det är ganska bra grisat på hemmabanan. Men vi spelade snabbt, rakt och så vidare. Och det var ju de här killarna, det var ju så att de var så drivna i det här laget. Så att skulle jag köra någon så här, kom igen nu grabbar, innan matchen, precis innan introt. Då hade jag ju fått ytterdörren över mig där. De var ju så påslagna va, så att det var sjukt. Under alla fyra åren, så att det var... Ja,
men det hade slagits av, bara snabbt, vilken sammanhållning. Nu när de vinner matcher, då sjunger de ju Di Leva, We Have Only Each Other, efter i segerringen i omklädningsrummet.
Det är Toba Termell som kläckte den här, men det var, för att sammanfatta liksom de där åren där, så var det så otroligt mycket kärlek och värme. Det är klart att vi hade en kravspes hela tiden, men vi skrattade mycket, vi hade mycket roligt och vi hade liksom kravställning. Och också...
Koppla av, koppla på.
Ja, just det. Det är jätteviktigt det här. Action och sen relax. Action, relax. Det var de extremt bra på fast de var så unga.
Och sen helt en annan miljö som du var inne på när du kom till Färjestad. Men jag vet ju att just tiden i SSK har en speciell plats i ditt hockeyhjärta. Du var ju där under många säsonger och många framgångar och var ju mycket i kvalscen där också. Blir ju lite Mr. Kvalscen, fick du epitetet. Därför just SSK, vad betyder Södertälje för dig? Och även varit i Leksand och Malmö.
Men det är klart att Färjestad också, den här lockouten att vara där med, var ju liksom fantastisk. Och sen då när jag kom till Södertälje och laget hade åkt ur och det satt en måsjävel på stolpen och skete. Vi hade tre spelare kvar och så 11 månader senare var vi tillbaks. Det var ju någonting som var... Vi förlorade 4 matcher på en hel säsong, inkluderat kvalserien. Då var, man brukar säga så här, att vara konsekvent. Ja. Alltså, det är ju ingenting man får på posten eller att man gör under hot. Utan det måste vara mycket kärlek, mycket dedikering. Och den säsongen var ju unik så. Mm. Och sen det här att ta upp, vara med och gå upp ett lag och ta upp ett lag. Så att etablera sig, det är ingen lek. Alltså, det är en kvalseriematch varje gång du spelar. Så att det var... fantastiska spelare som ställde upp varje dag och körde. Ja,
gamla fina kvalscen. Det var mycket...
Du älskar den här kvalscen.
Jag tyckte det var just det här när du kom där nerifrån och från Hockeyallsvenskan och mötte då lagen från elitscen SHL som var så pressad och det handlade om så mycket ekonomi också. Men det var en annan tid också. Det var det ju där med Malmö. Du minns när Leffe kom till Malmö. De gjorde den där storsatsningen.
Klasen Leffe, var där.
Klasen och hela den biten. Hur var det med den pressen? Kom till Södertälje och kastade Södertäljefansen in plånböcker för de tyckte bara det var pengar som det handlade om i Malmö.
Men egentligen, alltså Linus som är en unik spelare, han kom från Milwaukee, men hade han haft en hjärnskakning. Det var en målvakt här, Toivonen, och så var det en back som jag inte ens J.D. Foster och sådär, som de hade kastat pengar på. Men övrigt var det ju unga bröderna Westerholm och så vidare. Det var ett ganska ungt lag, så att det är ju press att vara i Malmö. Ja. Alltså, och man kanske tog för stora höjder där man pratade om. För att det varje dag var ju en konkurrens. Vi låg ju där uppe 5-6 poäng från toppen. Ja. Sen Nyman och jag är ju goda vänner och har alltid varit goda vänner att jobba. Men där skar det sig lite helt enkelt. Men det innebär ju inte att vi är ovänner för det idag. Nej. Utan vi uppskattar varann och uppskattar honom och så vidare. Men där var det fel.
Ja. Just den här resan sen så svängde lite utomlands också. Du har ju varit utomlands och jobbat också som ledare. Hur annorlunda är det mot den svenska stilen?
Man måste säga så här att svenska spelare som är fostrade i hela det här svenska systemet. Det är liksom det kollektiv och lagande. Om vi blickar tillbaka i alla fall en 20 år i tiden. Är lätt. Är att inom situationstecken att coacha en vissa andra kulturer. Ja. Och när man kommer till andra kulturer, då måste man ju fort förstå vad drivs de här av? Ja. Vad är normalt för dem? Och det måste man ju sätta sig in i. Och så att i början, både när jag kom till Schweiz där i Zug och så märkte man, oj, det är en liten annan mentalitet. Du har ju själv också varit och spelat i Schweiz. Håller du med om det?
Att håller
det
är lite, helt.
Ja, och Leffe, du har ju ännu mer erfarenhet av till exempel Polen och
Rumänien. Alltså, hur var det?
Nej, men alltså, Rumänien, det var det snurrigaste jag varit med om. Utan de spelar ju i den här ungerska ligan. Och de här tre lagen från Transylvanien, Cicareda, Brasov och Gerju, de har ju mest pengar. Ja. Av alla de här lagen. Och, nej, jag vet inte. Alltså, det var ju snurrigt. Och
hur mådde du då?
Jag måste säga att spelarna var ju fantastiska. Problemet var att vi hade några importer där som var närmare 40 som tjänade alltså 7-8 tusen euro net i månaden. Aha. Och så satt de på spelarhotell och kröka. Och det som fick mig att säga att nej, jag åker hem, det var vi var och spelade premiären mot de som vann Champions året innan. Ferencvaros, jättebra lag. De spelar ju ISO League idag. Gamla Eber League. Och de gör 3-1 till net. Jag tycker vi är bättre i den här matchen. Och sen har vi ett gap där på någon dag. Och så ska vi möta Donavaros där Lillis Lund har varit. Och då på morgonen där general managern var i upplösningstillstånd. Ja, då hade två av de här spelarna varit ute och kröka på natten och de kunde ju liksom fortfarande knappt gå. Och ändå vart jag tvingad att spela de här spelarna, då sa jag bara bye bye. Liksom. Jag kan inte sätta tre på läktaren för att spela två bakfulla. Liksom.
Du säger snurrigt. Det var ju en del av, var det mer saker som var snurrigt än att det var alkoholvanorna eller?
Nej, men alltså generellt överlag de var jätteseriösa spelare. Mm. Men det var de här killarna då som skulle göra skillnaden som var värst.
Och de var bokstavligt jättesnurriga i huvudet.
Jag förstår inte ens att de spelade, för att de hade ju spelat i KL och tjänat sina pengar. Mm. Varför åka och förstöra då? Så att det var ju en enkla anledningen att jag åkte hem. Så att,
men om du skulle rangordna de där länderna, alltså du har varit i Norge, du är i Rumänien, tyska andra ligan var det också, och sen Polen också. Och Erik har sagt, jag måste sticka utomlands med familjen här, Leffe. Vilket land ska jag åka till?
Ja, men Tyskland till exempel, när jag kom till Krefeld så... Ja. Krefeld har ju för det första en otroligt häftig arena. Det ligger ett parkområde. Och sen har man gamla hallen som tar 5 och 8 eller något sånt. Ja. Så en träning. Man har alltså förutsättningar att skapa Tysklands bästa utbildningsplats där. Och jag kom dit och det var en rysslätt som ägde det här laget, 27-28 år gammal, som hade ärvt massa pengar. Och då gick han och köpte ett hockeylag. Och laget hade droppat ur högsta ligan och vi skulle ta sats. Första träningsmatchen var mot grannen Düsseldorf, utsålt, 8000. Det var fantastiskt. Och stämningen där, alltså det var... Men vi hade 4 juniorer tog vi upp. Vi hade Marcel Müller var där bland annat. Fantastisk kille tycker jag. Och vi var toppen där, 1-2, och då sålde han klubben.
Aha.
Och nya, de här 3 nya ägarna då som köpte laget, den ena ville ha sin svärfar som tränare. Aha. Och det var Peter Dreisaitl, Leon Dreisaitls pappa.
Aha.
Så nya ägarna ville, så jag och Sakarkin åkte hem.
Aha.
När vi låg där uppe och vi spelade jättebra. Och när vi drog då så skickade man ut de där juniorerna från laget. Och, alltså det var ju snurrigt så, men jag gillade att vara där. Aha. Vilken stämning. Vi har mycket att lära när det gäller sådana saker i Sverige. När det gäller att skapa stämning runt matcherna. Alltså, de dricker öl och fansen sitter med varann och dricker öl innan och sådär. Det var fantastiskt. Tid alltså. Och vi tränade bra. Vi hade roligt tillsammans. Och apropå det, Erik säger att det här med att det är lite tuffare mentalitet, men jag tror att vad den du är när du kommer dit. Jag hade min stil och bland annat bara en så här ägaren där, Savelius, sa åt mig, Marcel Müller, du måste ta, han är en diva. Så att du måste prata vett med honom, och det här var innan, precis innan. Då sa jag till Marcel, kom, vi måste prata du och jag. Så vi gick över andra sidan gatan till fanspubben där och tog varsin öl. Och så sa jag bara, hur läget? Så satt vi och pratade en timme. Aha. Han berättade om sin familj. Och jag sa så här, driv laget. Och fuckar du mig så fuckar jag dig. Och så kör vi som två bröder. Och han drev varje dag. En typ Jörgen Jönsson typ. Han har ju själv varit här i Sverige och spelat Linköping. Men vilket A-barn. Alltså rödhåret. Han bara... drog på så mycket. Ja.
Det där du nämnde där, John Cooper som är en av de framgångsrikaste tränarna i Tampa, han är tydligen väldigt bra på det där, liksom att söka upp, man tar en öl tillsammans, en golfrunda tillsammans, lär känna varandra lite grann utanför och börja bonda, alltså som ledare och spelare, när det är de här ledande spelare framförallt. En grej med Düsseldorf som är nära, de ska ju sända Global Series.
Ja, så är det, precis.
Var det en bra övergång?
Ja, väldigt bra övergång. Vi måste bara avsluta just med tränarstråket. Vi var inne på att fråga det, om det är tränarkarriären överlef. Men ringer telefonen fortfarande?
Jag har faktiskt haft en del samtal sen jag kom hem från Polen.
Ja.
Samtidigt så saknar de här killarna där nere jag jobbar med. Känner mig dum i fel ord, men jag kanske skulle ha hållit i beslutet lite till. Jag har försökt att hjälpa spelarna, som de fantastiska spelare, och några av dem fick också göra debut i polska landslaget. De är ganska bra polska landslaget. Så att, vi får se vad som händer.
Du vill tillbaka till Polen?
Nej, men så länge man brinner för hockey och känner... Man ska aldrig ta något jobb när man inte orkar med eller kan göra det, för då förstör man. Mm. Ska du vara där, då måste du vara med full passion varje dag.
Ja. Passion och nyfikenhet. Ja. Och en grej, nu jobbar jag i en lite mentorsroll i Färjestad och älskar det. Att man kan vara bollplank till yngre förmågor som har en otrolig energi, kunskap, passion och är nyfikna. Och där skulle jag se dig i en roll. Det tycker jag vi i hockey ska bli bättre, att ta vara på den här enorma erfarenheten erfarenheten du är. Du skulle kunna jobba i klubbar. Varför inte i sådana klubbar som Leksand eller HV? Att man tar in i en mentorsroll och hjälper tränarna. För det kan vara väldigt ensamt att vara tränare oavsett vilken funktion man har. Och man har med kloka, ja, men som du till exempel, att kunna vara en mentor. Så är det något du skulle kunna tänka dig?
Men absolut. Och nu känner jag ju er två bra eftersom jag jobbar med. Men jag känner det att jag har aldrig känt att jag har någon prestige. För att min assisterande tränare, om jag nu har det, de är minst lika viktiga som mig. Och att våga jobba med människor som är lika bra eller bättre, det utvecklar dig. Men prestigelösheten, att jag har ingen prestige, utan just den här rollen, det finns ju tränare som jag hjälper lite grann så att säga. Och nu ska inte jag indirekt säga att jag hjälper Kolla, men vi har väldigt mycket kontakt sådär.
Bra.
Och det är ju en av mina, jag har många favoritspelare, men Kolla är ju en sån där som jag har haft i tre klubbar och så vidare. Ja. Men det är en kille som jag gillar väldigt mycket.
Han gör succé som tränare.
Det kan vara något lite stöttande ord sådär, du vet. Och, så att jag tror också att man ska nog inte kasta generationer på soptippen. För att så länge man brinner och är passionerad och nyfiken, som Erik säger, då kan man hjälpa varandra att bli bättre. Det är det som är viktigt, för om man ser det i stora perspektivet så handlar det om att göra svensk hockey ännu bättre. Och få fram ännu mer spelare som vi har visat upp här. Man blir ju bara stolt när man ser de här namnen.
Ja, så är det ju. Ja, vi kommer se det. Ja, verkligen. Vi kommer se Leffe Strömberg träna på oss. Jag är helt övertygad om på något sätt. Kanske blir Malmö mot Färjestad också.
Eller din mentorsroll. Ja,
absolut.
Leffe, du har ju tränat, som du var inne på, otroligt många namn. Du var inte kolla med på ett av de här namnen jag tog ut. Men vi ska se vem det blir som vinner den här tävlingen. Vilken som blir den bästa spelaren du har coachat. Du kommer få en rad namn, så håller du kvar med det namnet som du tycker är starkast. Vi börjar helt enkelt med Linus Klasen som du hade i Malmö. Du kanske hade honom i Södertälje också, va?
Ja, vi tog han till Södertälje när vi gick upp.
Ja, otroliga händer och spelsinne. Vi har honom. Trumfa Linus Klasen, Martin Gerber, målvakt som du hade i Färjestad. Aktade NHL-karriär också.
Ja, men Linus är fantastisk. Men Martin Gerber är en av de största proffsen jag har träffat.
Så Gerber är före Linus?
Ja.
Okej, du är Gerber först. Trumfar Martin Gerber, André Burakovsky, som du hade i Malmö.
Två Stanley Cup.
Ja, två Stanley Cup. Jag släppte ju upp André. Jag fick hämta han i nionde klassen.
Ta han?
Skolan.
Han missade skolan.
Ja, vi fick hämta. Jag tror han gick i nian eller började första ring. Nej, men Martin Gerber. André är ju en fantastisk kille. Och,
vem tar du?
Gerber han är fantastisk.
Trumfa Martin Gerber, Jörgen Jönsson, som du hade i Färjestad.
Nej, jag måste säga Jörgen. Han är ett unikum, tycker jag. En fantastisk. Också det här när man pratar med Jörgen som spelare, coach. Så han säger vad han tycker, inte vad man önskar höra. Och det uppskattar jag.
Jörgen där då. Trumfa Jörgen Jönsson. Oliver Ekman Larsson, som du hade som ung spelare i Leksand. Vunnit VM, vunnit Stanley Cup.
Dansade på blå linjen.
Ja, fantastiskt. Men jag håller kvar vid Jörgen.
Ja, stor. Men nu då? Nu får du en duell. Jörgen Jönsson, trumfar han Antje Kopitar som du hade i Södertälje?
Ja, nej, jag tar Kopitar. Jag sa det till våran fiso där. Har du syrgas, jag kan spela nonstop.
60 minuter, strumpa, spela Kopitar.
Då var han lite gammal. Hur gammal var han då, Kopitar? Minns
du? 20, va?
Ja, vilken otrolig karriär. Flest poäng också i Kings. Han verkar, jag är sista här nu.
Det är ett hockeygeni. Ja. Han är så smart. Gör ju allt rätt på isen. Men hur var han utanför? Han verkar väldigt ödmjuk.
Ja, jag tyckte de sa en bra sak i Mora när han var där. Vi var ju där och träffade honom och gjorde match. Då sa de att han är en fantastisk spelare. Men vet du vad? Han är ännu bättre människa. Ja. Han är en fantastisk kille. Och han är fantastisk. Han skrattar jämt.
Han gör det?
Ja.
Och vinnande här då, för vi har ett namn kvar. Och det är inget litet namn. Det är inte Kjell Samuelsson, utan det är väl motsvarigheten då, som hade ännu finare karriär. Steno Chara. Trumpa han, Antje Kopitar.
Chara tycker jag är en av de största genom tiden av NHL-backarna. Han är inte bara till storleken, utan nu är han otroligt seriös. Men jag har aldrig träffat någon seriösare människa och spelare än Chara. Jag skulle kunna skriva en bok om
han. Var du med? Han ville ju ha längre säng, för benen stack ut där. Var du med och fixade den här förlängda sängen?
Ja, jag vet. Han sa, Håkan Lovi, jag stod och pratade med honom. Han sa, vi kan fixa kanaler. Han bara, skit i kanalerna. Visa mig biblioteket och längre säng. Det, det var det viktigaste.
Men du trumfar han Kopitar?
Ja, det gör
han. Det gör han. Kära blir den bästa spelaren kopplat.
Ja, det tycker jag.
Underbart. Ja. Bra avslutning där. Leffe, angenämt att ha dig här. Du är verkligen tillbaka precis när du vill. Södermalm är ju ditt Södermalm, ju. Eller hur? Ja, tack så mycket, Erik.
Det blir tårta.
Mycket bra jobbat. Nu ska vi fira att det är 100 avsnitt av God morgon NHL. Mm. Mycket tack vare er att ni fortsätter följa oss. Ni kan göra det på YouTube, ni kan göra det som podcast också. Och i Viaplayhuset händer mycket ikväll. Så är det Brentford mot Wolverhampton i Premier League. Det kommer Leffe hålla koll på. 20:50 startar det. Och så vet ni att det är Champions League kväll 20:00 på tisdag. Och sen tidig avsparkstid då på onsdag när de drar igång där 18:30. Mycket nöje med allt detta. Och kom ihåg, livet det är idrott. Tack Erik. Tack Leffe.
Hockey. Tack. Ja, bra säger
vi. Ta det på bordet.